Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmål.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt.
Yes.
Ja.
Ja, det behövdes. Jag är lite trött idag faktiskt.
Ja, du gäspade i sekunden innan jag tryckte igång inspelaren. Hur fan är läget, Oskar?
Jo, men det är bra. Det har blivit lite för lite kaffe än, men det ska vi råda bot på. Och,
det där brukar du greja.
Absolut, det brukar vara ett problem.
Kan vi inte få breaka här hur många kaffemaskiner eller liksom kaffemoduler har du hemma egentligen?
Ja, det är för många. Min sambo är inte speciellt nöjd. Jag har ju planer på att införskaffa en ny nu. Nu kanske jag outar lite för mycket hur långt gångna de planerna är, för det vet inte hon om. Men jag googlar ständigt på en ny, ja, om ni tänker en sån här som barista har på en liksom, alltså en barista på fiken. En sån vill jag ha.
Ja.
Ordentlig.
Men jag tycker att du flyr frågan nu, för vad har
du? Ja, det är ett gäng.
Ja.
Ja, men det är ett par malningsmaskiner och en vanlig bryggare och en sån här podd maskin har jag också och lite presskannor och espressobryggare som man ställer direkt på spisen, så att ja,
nu
mjölkskummare
och den här vildmarks
ja, den också.
Ja. Har du glömt fler?
Förmodligen ja. Jo, just det. Ja, men det har jag. Jag har några sån här nu vet jag inte vad de heter, men man har liksom ett fast filter över en glaskupa. Kaffet häller kokande vatten över bara. Sådana har jag också.
Det är som den här svaga sekvensen i Inside Juventus, vad fan heter den, First Team, ja. på Netflix, där Claudio Marchisio berättar hur han kokar sitt kaffe. Det är
poesi.
Den inside-nivån. Men det är liksom en fantastisk dokumentär, för det är bara vackra människor som gör glada saker. Det är aldrig några bekymmer.
Nej, Juventus verkar vara en väldigt välmående förening.
Riktigt solig dokumentär. Inga intriger överhuvudtaget.
Nej, den kändes ganska tillrättalagd. Även om det var, jag har också sett den. Det är intressant att se, det kommer man inte ifrån. Men ja, det var nog en del bortklippt material i den här dokumentären, så kändes det.
Jag tror det.
Jag kanske råkade glömma någon kaffeattiral med avsikt också, för att inte framstå som helt galen. Men kaffe är gott.
Det här är ju en fin övergång sen till det vi ska ge oss på sen. För då är det inte tillrättalagt. För då ska vi lista fem GIF Sundsvall gurgel.
Ja.
Men nu ska vi ska inte börja med det. Utan vi ska börja med att vara lite aktuella.
Ja.
För en gångs skull.
Det är väl anledningen till att jag är lite trött idag också. Att man blev uppe sent igår efter lite jobb.
Ja, du fick jobba med matchen. Jag var hemma med barnen. Ja, vi kommer att vänja oss vid den här bilden i framtiden. För på tisdag är min sista dag då som GIF Sundsvall reporter, eller vad man ska kalla det. Sen är det du som går in och tar det ansvaret, och jag förpassas till skrivbordet in i mörkret.
Nu lät det dystert här.
Ja, men för livet är lite 2+ just nu. Jag är ganska missnöjd med det här.
Vi får se till att vi lyfter den här stunden till ett 5+ i alla
fall. Podden kommer ju leva kvar. Ja. Så det här får ju vara liksom glädjeämnet.
Ja, och du kommer tillbaka och ska jobba. Vi ska jobba nära varann.
Ja,
igen.
Gud ja. Med skillnaden då att du är på mycket GIF-träningar nu i sommar, medan jag kanske klipper lite speedway highlights. Så att det är, men det är kul när det går bra för andra. Nej, jag skojar bara. Men, eller ja, lite allvar. Men matchen igår, Oskar, vad tar du med dig? Igår, och nu ska vi säga att det är fredag. Giffarna mötte igår Helsingborg på Olympia.
Precis, och det här kommer lördag. Så det blir väl i förrgår då för er som lyssnar. Om ni lyssnar direkt. Jag tar väl framförallt med mig tankar och funderingar kring spelsystem och fyrbackslinje kontra trebackslinje.
Ja, här känns det som att det är det det har handlat mycket om. När man har sonderat lite på Twitter vad folk säger och forum och de bitarna, så känns det som att det här är folkets fråga just nu, spelsystemet.
Ja, absolut. Nej, det, och jag landade väl i det själv också. Men det blev ju väldigt liksom tydligt igår med tanke på att starten var så pass svag. För ärligt talat så var ju Giffarna helt utspelade, tycker jag, inledningsvis mot Helsingborg. Dels så blev de alldeles för låga defensivt och liksom lämnade över initiativet helt till HF som fick äga boll. Och sen med bollen så var ju kvaliteten inte alls bra. Och man försökte spela sig ur situationer som man inte klarade av och tappade boll på nytt. Och kändes inte som man var synkad alls faktiskt. Och hur mycket som beror på att... Det är lätt att säga nu i efterhand att det är liksom en systemfråga. Och det är ju inte bara det såklart. Men jag tror att en stor del i varför det såg ut som det gjorde är att man inte är lika van att spela på det här sättet. För jag brukar tänka att om liksom system och så, en stor del med att ha ett spelsystem som man är van vid och som fungerar, är att i de svagare perioderna i matcher så vet man mer vad man ska göra. Man går lite mer på automatik och man har koll på att ja, men det här är vad vi behöver göra för att kanske klara av den här tuffare. För man hamnar ju under press.
Falla tillbaka i invanda mönster, det som kommer från ryggraden.
Precis, och det är det som är viktigt under perioder när spelet inte stämmer. För det kommer ju oavsett vilket spelsystem man använder sig av. Det kommer ju vara perioder i matcher då man inte är lika bra. Men jag tror att varför det blev så pass svagt under inledningen igår är till stor del var för att spelarna är inte lika van att spela på det här sättet.
För vi kanske ska säga det, om det var någon om det är någon som har missat det i början, att Giffarna verkar ha fallit tillbaka på det här fyrbackslinje spelar man nu. I försvarsspel ser det ut som 4-4-2, ja, egentligen.
Precis.
I anfallsspel, vad skulle vi säga, 4-2-3-1?
Ja, någonting typ. Ditåt, det, ja, har väl sett lite olika ut också i några av de här matcherna beroende på vad de har velat liksom utnyttjat för ytor i anfallsspel. Och det är väl Linus Alenius har ju varit en anfallare hela tiden, men sen är det väl lite hur man har använt kanske Peter Wilson, Oliver Berg, ja, i lite olika roller. Men ja, någonting sånt, men framförallt försvarsmässigt att det blir en fyrbackslinje istället för tre centrala mittbackar och så wingbacks då som kommer hem i en, vilket kan bli en fembackslinje ibland när man spelar på det sättet som man främst gjorde förra säsongen. Nu korrigerade man ju det, drog ner Juanjo som en tredje mittback och fick ju effekt, växte in i matchen, gör en bra andra halvlek tycker jag och skapar många lägen innan Linus Alenius 1-0 mål också. Sen släpper man liksom slarvigt in 1-1 på slutet efter fel beslut på mittplan och en spelvändning. Men sätter vi hela insatsen så är det väl en ganska bra insats på bortaplan sett över 90 minuter. Men däremot var ju första 25-30 inte alls bra.
Nej, men och sen det du nämner också, det blev bra och bättre när man gick ner på fembacks eller trebacks beroende på hur man ser det. Men det är ju på bekostnad av att man drar ner Juanjo som mittback. Och det här pratade jag med Henrik Ånstrand om innan matchen, att det de får när de får tillbaka Juanjo, det är lagets bästa bollvinnare på offensiv planhalva. Varför ska han vara mittback då? Tänker jag. Och jag vet inte, vad tycker du här?
Nej, jag håller med dig och jag läste ju den artikeln som du gjorde med honom inför matchen och det var en intressant detalj som man lyfte upp där, att han är just att det är på offensiv planhalva också. Och det tappar man ju såklart helt när man tar ner honom. Och sen alltså Juanjo kan ju vikariera och komma ner och hämta boll i backlinjen och så. Det är, jag tror var Malmö hemma förra året så gjorde man en liten korrigering där. Han föll ner som mittback i försvarsspelet tror jag, men klev upp på mittfältet liksom i anfallsspelet, vilket var ganska lyckat då. Men nej, jag tycker absolut inte att han ska vara mittback i grunden. Jag tycker att Erik Björkander ska spela som den centrala mittbacken om man väljer att spela med tre mittbackar. Och där kommer vi väl in på ett annat ämne som känns aktuellt, att han har verkligen hamnat illa till. Och vi var inne på det lite grann innan sången, att det finns en risk i det, även om vi tycker att han ska spela. Jag gör det och jag tror att jag tror du är på samma spår. Och Det känns som att han verkligen har hamnat i kläm ordentligt faktiskt under inledningen här.
Ja, det här är den stora frågan som vi inför matchen mot Falkenberg, så är det ju faktiskt den vi måste lyfta. Det är hög tid nu i helgen att ta det här snacket med Erik Björkander.
Absolut.
Så är det. Men ja, helt enkelt han, nej, jag håller med. Jag vill se honom komma in som det här ankaret. Och jag tror också att en spelare som drabbas i det här, nu gjorde han då kanske sin bästa match i Allsvenskan för säsongen, men det är Paco Nate som jag tror drabbas av fyrbackslinjen. För det är en väldigt offensivt lagd ytterback, och det blir större luckor när han drar upp. Men har du en spelare till som säkerhet där bakom, så tror jag att det gör någonting helt annat. Har du tre mittbackar, så kan han dra på ett annat sätt utan att det skadar laget. Och nej, så nu för att få ut det bästa av honom, så tror jag också att Erik Björkander måste in.
Och det var precis det du säger nu, ytorna på kanterna. Det var ju en del som Henrik Gånstrand pratade om, som tränarna hade liksom sett under matchens gång, varför man ville korrigera, varför man tyckte att Helsingborg fick för mycket tid på kanterna. Och det har väl att göra med det som du är inne på. Får du ner en till centralspelare, så har du ju liksom mittbackar på båda sidor som kan komma och ge understöd även ute på kanterna. Så att det var liksom en stor anledning till korrigeringen i gårdagens match, och som fick bra effekt. Vilket också gjorde att man sen med de spelarna framför kunde sätta, ja, men till exempel sätta en annan press på Alexander Farnerud, som fick jättemycket tid med bollen inledningsvis. Så att, och det jag tänker med systemet, vi berömde ju, det kan bli lite hyckleri här från vår sida kanske, för att vi berömde ju det här korrigeringen i premiären mot Djurgården, att man snabbt såg att det är bättre att spela med feedbackslinje. De plockade ut Erik Burkander då, och vi lyfte det som en positiv grej efter premiären, att man har hittat en liksom en nivå till i sitt taktiska spel och kan göra korrigeringar under matchen. Man har jobbat med ett alternativt spelsystem, och det är någonting positivt, och det tycker jag verkligen, och jag tror att det är bra. Men det som känns nu när det har gått några matcher till, det är ju att istället för att det skulle vara en utveckling och att GIF Sundsvall adderar ett till spelsystem, och att man liksom ser till att många motståndare kommer ju börja läsa dem, och gjorde det redan under förra säsongen, och då vill man hitta någonting nytt och någonting alternativt. Och det är bra att man strävar efter det. Det är ju en av Joel Cedergrens största styrkor, som du också var inne på i en krönika nyligen, att han vill utvecklas och han vill ta steg. Och det är ju jätteviktigt. Men det känns nu som att det har blivit lite grann på bekostnad av spelet från i fjol. För jag tycker att Giffarna har tappat lite av sin identitet under den här starten. Man har
fastnat i den nya idén. Ja. När den tidigare fungerar ju så bra i sitt ursprung på något sätt. Jag såg det mer som att, jaha, nu funkar det inte vårt spel. Nu gör vi en liksom korrigering för den här matchen, för tillfällets skull.
Ja.
Och det är ju det man har hyllat. Men exakt. Nu ser det ju mer ut som att man har valt det som en permanent lösning, och då är det en del som ska vänjas in, vissa fel som ska upptäckas eller brister som ska upptäckas. Men då gör man det mitt under säsongen. Det här hade ju behövt ske under försäsongen, kanske under ett cupgruppspel. Men det hade behövt ske under försäsongen. Det är väl det man har den till.
Absolut.
På sätt och vis, att kunna experimentera. Nej, det här borde redan vara gjort.
Ja, och jag tycker någonstans att det som var tjusningen mycket med GIF Sundsvall förra säsongen, som liksom anledningen till att jag tror att många gillade liksom klubben och laget och det man höll på med, var att man hade en väldigt tydlig idé. Det här vill vi göra, det här är sättet vi vill spela på. Jag vet att spelarna gillar det. Det har man ju hört många gånger. De liksom älskat sättet att spela på och hur man jobbar. Nu säger jag inte att man har skrotat det, för det har man ju inte, utan det är klart att det här är ju någonting som tränarna ser som en process vidare och utveckling, och det som vi var inne på, det är bra. Men jag kan någonstans tycka att man har gått lite för mycket ifrån ändå det som var bra i fjol och det som gjorde Giffarna till ett så pass liksom underhållande och bra fotbollslag, och justerat för mycket. Och precis som du är inne på, ska man göra det, då krävs det tid, och att i Allsvenskan 2019 tror jag inte man har råd att testa för mycket. Utan det måste sitta när man går ut och spelar tävlingsmatcher. Nu tror jag inte att man ser det som liksom test och prov som vågar riska på det sättet, utan självklart tror ju tränarstaben att det här är bästa sättet att spela på i den här unika matchen. För det kan ju skilja från match till match vad som eller det gör ju, vad som är, borde vara prioriterat taktiskt och sådär. Men just grunden, den känns det som att man ruckar på ganska mycket. Och jag tycker absolut att de borde gå tillbaka och spela med tre centrala mittbackar direkt nu på måndag mot Falkenberg. Det tror jag, för jag tror spelarna är mycket tryggare i det. Det kan man också utläsa av både Henrik Ånstrand och Linus Alenius citat efter matchen. Jag snackade med båda dem igår och båda var inne på att när vi gjorde ändringen så, ja, vi kändes tryggare och alla visste vad de skulle göra, och det är det sättet vi har spelat på över lång tid, och vi har inte lagt lika mycket tid på det här nya med fyrbackslinje, och att det kunde bidra till hur det såg ut. Och för mig då så då bör man ju gå tillbaka till det man känner sig säker och trygg i. För nu är det väldigt viktig match som kommer och viktig del av säsongen.
Förut när man pratade om keys, keep it simple, det gamla begreppet, så var det liksom att falla tillbaka till 4-4-2. Men i Giffarnas fall så är det här tidigare spelsystemet med trebackslinje, motsvarande 3-4-3 eller vad man vill kalla det. Det är det nya svarta. Det är det nya enkla.
Ja, men alla som var med förra säsongen,
det går att falla tillbaka till. Och möter man ett lag som Falkenberg som dessutom är lite svagare, då tror jag att man kommer tillbaka till sitt gamla spelsystem. Det borde vara så nu.
Ja, men jag tycker det finns många anledningar till att man borde göra så. Och då kan jag tycka, Björkander, om vi kommer tillbaka till honom, att det är ju en spelare som har varit med i liksom processen och i det här spelet som Giffarna har odlat fram. Och han vet ju exakt vad som förväntas i den rollen om han spelar där han brukade förra säsongen. Så att då kan jag tycka att det är ytterligare en anledning. Om man vill hitta en trygghet nu och känner att man har fladdrat lite grann, vilket indikationerna ändå var igår, då tycker jag det är ytterligare en anledning till att han borde få starta och komma in och stärka upp i den där backlinjen.
Förlåt, väldigt Elena Lövholmskt av mig att podda med tuggummi.
Jag har inte reflekterat över det.
Nej, vilken tur. Det kanske märks mycket i mikrofonen. Jag
diskret
hoppas inte det.
Tuggande.
Ja, men jag ska lägga av med det. Någon jag tyckte gjorde en bra match igår, det var ändå David Batanero.
Ja, vilken passning.
Vilken passning. Och han blixtrar ju till och gör dem där. Och jag pratade lite med honom dagen före match och frågade honom om det här, liksom, upplever du att du har hårdare bevakning? Jag sa, ja, kanske, men jag spelar på en och två tillslag hela tiden, så det spelar ingen roll. Och har de fyra killar på mig, då har vi fyra andra killar fria, liksom. Så det spelar ingen roll. Och när jag hade det i åtanke någonstans och kollade på hans spel, så han ser inte så hämmad ut. Någonstans så har han ändå det här. Han rör sig runt i de fria luckorna, spelar på en och två tillslag och håller ett flöde i Giffarnas spel, som är liksom, han spelar ut en viktig roll.
Ja,
och sen när han väl får lite för mycket tid, sett ur motståndarlagets perspektiv, då kommer de där bollarna. Och det räcker med att han lyckas slå tre sådana på en match, så har han gjort egentligen en perfekt match sett i hans roll och hans synvinkel. Och jag tyckte han gjorde det riktigt bra. Jag tycker han var riktigt bra.
Jag håller med. Man är ju kanske att både vi och andra har varit lite tuffa mot honom, samtidigt som för säsongen såg inte jättebra ut, utan jag tycker att han var några snäpp ner då. Men förväntningarna har ju liksom blivit väldigt höga med tanke på det han presterade förra säsongen. Men som du säger, tittar man på matchen igår, hur han löser många situationer, det är små chippar ut när han är pressad och han spelar på ett och två tillslag. Och när vi summerar matchen så har han ju kanske tre liksom nyckelpassningar som verkligen är av högsta kvalitet, varav en leder till ett mål. Det är ju liksom en passning på, jag vet inte, jag hörde kommentatorn, det var Erik Edman, sa 60-65 meter. Det var en riktigt lång passning i alla fall, som sitter perfekt på Linus Alenius i djupled. Så att, det är högklassigt det han levererar.
Men desto mer oroande då pratade vi också om hans kontraktssituation. Det går ut efter säsongen, som vi alla känner till. Och han sa ju det när jag pratade med honom, att han har fått liksom, han har haft många snack med Urban, eller han, vi ska snarare se det som hans team. Det är ju agenten Carlos Abad som har haft diskussionerna med Urban. Men han sa att liksom det första erbjudandet jag fick framför sig, det undrar man om det var allvar. Det var liksom, han sa att det var mindre än vad jag fick förra säsongen. Och det här gör en ju fundersam. Inte skulle Giffarna erbjuda mindre till en av sina viktigaste spelare. Och man kan ändå tänka sig att han kom kanske inte med den bästa lönen, med tanke på hur kall han var när han kom. När Giffarna till och med funderar på, är han värd att värva? Det är klart, de kan väl inte erbjuda mindre. Och det sa Urban Hagblom också. Vad är det? Jag förstår inte vad han menar. Det vi erbjuder nu har varit nästan dubbelt så bra som det han har fått. Och här undrar man, här finns det ju en diff någonstans. Man undrar, det var Anders Lindqvist skrev det på Twitter också. Kanske läge för assisterande chef Oliver Hagblom att dubbelkolla om att agenten förmedlat rätt anbud till Batanero. Och det här undrar man ju också. Är det någonting som äts upp på vägen, eller varför är det så här? Jag kollade med Urban. Kan det vara någon skattesats eller sådär som slår in när han har varit här en viss tid, som gör att pengarna netto blir blir, nej men jo. netto ja. Att de upplevs liksom mindre, eller att det är en mindre summa netto. Man sa, nej, det ska inte vara något sånt som slår in. Nej, så man undrar ju här, vad är det som diffar? Och jag kontrollerade liksom med Batox citaten, är det här rätt? Är det här vad du menar? Och han fick liksom läsa dem. Och liksom, ja, det är vad jag menar.
Mm. Ja, man blir lite orolig och, med språkförbristningarna och sådana,
ja,
men
då
är verkligen
ja, precis. Jag, i och med att det diffade så mycket i vad han och Urban sa, så ville jag dubbelkolla det med Bata. Men
ja, jag kan ju intyga att du har gjort ditt jobb grundligt. Vi har ju pratat om det här. Ja. Du kom ju först när du hade pratat med Batanero innan du hade pratat med Urban, och vi bollade lite och sa ju det själva, att det kan aldrig stämma.
Men någonting har ju verkligen
ett... Ja, för David Batanero kom ju till Giffarna med liksom en skadehistorik, och det fysiska teamet var liksom osäker på, ska vi satsa på honom? Man väljer att göra det. Han fick säkert ingen jättelön, och sen gör han succé. Så det är ju självklart att GIF Sundsvall har erbjudit mer pengar nu än vad han fick när han kom. För mig, det kan inte finnas något annat. Och det var ju första reaktionen, att det här kan aldrig vara sant. Och sen så svarar ju Urban då att ur deras perspektiv så det handlar ju om typ en dubbling då. Så att någonting är ju väldigt konstigt här. Och jag vet inte vad.
Man undrar, liksom Urban är också inne på det, är det en förhandlingsstrategi, eller varför uttrycker han sig så? Och det är ju möjligt då liksom. Han sa det att liksom, kan jag få de här pengarna i Spanien, kan jag lika gärna åka tillbaka till Spanien, för det är bättre för familjen att få vara nära släkt och vänner som de liksom saknar och längtar efter.
Och det förstår man ju.
Ja, och det förstår man ju. Och liksom, det går ju att förstå det människovärdet i det. Klart han vill ha mer pengar när han är i Sverige, givetvis. Får han samma lön i Spanien, ja men stanna i Spanien då. Kan jag förstå, men där någonstans...
Men det är också fullt rimligt om han skulle vilja. Vi pratar om en spelare som är 30 år, fyller väl 31 år. Om han har en möjlighet att gå vidare någonstans där han kan tjäna stora pengar, så förstår jag att om han skulle göra det. För han har spelat hela sin karriär på liksom lägre nivå i Spanien, inte tjänat så jättemycket, kommit till Sverige, en klubb av GIF Sundsvalls dignitet där inte heller handlar om några fantasisummor. Så skulle han få ett kontrakt i någon liksom penningstinliga, då är, absolut, då lär han gå, och det är fullt förståeligt. Men i den här situationen känns det är väl det som känns så konstigt, just att det diffar så mycket mot vad klubben säger och vad han säger.
Kanske då har man liksom slängt ur sig någonting. Jag menar att agenten då möjligtvis har slängt ut liksom till Urban Hagblom, det här ska vi ha, och att den summan är alldeles för hög sett till vad du faktiskt kan få i allsvenskan. Och jag vet inte, den bilden kanske inte teamet hade klar för sig. Jag vet inte, det borde de ju ha liksom. Det är ändå det här som agenten arbetar med. Men ja, svenska marknaden är ny för spanjorer. Så att
det man hoppas för David Batanero skull, det är väl att
vi spekulerar.
Ja, verkligen, och vi kan inte göra annat. Men vi har ju pratat med de inblandade. Det jag hoppas för David Batanero skull, det är att han får åtminstone de korrekta siffrorna framför sig, så att han vet vad det är han tar ställning till. Så att det inte sker någonting på vägen som gör att det budet som kommer från Giffarna inte liksom kommer till honom 100%. För så är det ju nu, att sportchefer pratar med agenter, det sitter inte direkt med spelaren och sådär. Ja, Jag vet inte, hade jag varit Urban Hagblom kanske jag hade gått ner och
tagit snack
med Batanero själv. Men det är, ja.
Nej, för det är, nej, men det är ju någonting där som är, så det blir ju en, verkligen en, som jag skriver, det är en stor klyfta mellan dem. Ja. Och samtidigt så låter det ändå på Batanero. Han säger, jag skulle kunna spela många år här, men ja, jag måste också få skäligt betalt. Men jag vet inte. Det finns ju också spelare, här vet man inte vilken rådgivare eller vem liksom ingjuter mod och liksom talar om för spelaren vad han är värd och hur stor påverkan har den personen.
Sen är det man ska också ha med sig i de här när det kommer till kontraktsförlängningar och silly season, att det är ju ett spel och det är klart att du var inne på det tidigare, är det förhandlingsteknik eller taktik liksom, och det kan vara från båda håll. Vi vet ju inte vad summorna är egentligen. Nej. Är det en fördubbling av kontraktet eller är det snarare en liten höjning som i Batanieros kalkyl då kanske blir en minskning för att det tillkommer andra kostnader. Jag vet inte, alltså det är ju alltid liksom, det är inte så enkelt som att det är här hade du 50 000 och nu är det 100, utan det finns ju säkert många sätt att räkna och se på det. Du nämnde skatter och familj och om någon, en sambo har ett jobb eller inte. Alltså det är väl en total bild antar jag som man hela tiden
och sen,
ser utifrån.
Sen, jag tror förmodligen så hade ju inte GIF Sundsvall velat att det här skulle bli en, liksom, en mediediskussion, att det skulle vara ute så. Och Urban frågade mig innan han nu uttalade sig, liksom, kommer ni skriva om liksom, hans kommentar, kommer ni säga det? Ja men då måste ju jag svara såklart. Annars framstår det liksom, annars framstår ju han på ett sätt som kanske inte är så roligt att framstå på.
Nej, och framförallt
om... självklart har vi inte erbjudit honom.
Nej, men om GIF Sundsvall, för i det här fallet så hade ju, som våran reaktion blev när vi hörde det från början, att det kan inte stämma.
Nej.
Och då tror jag att det är smart av klubben om det nu inte stämmer. Eller ur deras bild stämmer det åtminstone inte. Att bemöta det, för att annars jag tycker inte att man som klubb ska kanske svara på alla rykten eller uttalanden sådär, utan man kan liksom hålla sig lite ifrån det i vissa fall. Men i det här fallet så hade det ju liksom, det här är ju svar som jag tror verkligen att supportrarna och de som är intresserade av GIF Sundsvall vill ha. Har man erbjudit en av allsvenskans bästa mittfältare från i fjol en försämring av kontraktet, då har man ju i så fall använt sina pengar felaktigt. För i så fall kanske man skulle ha valt att inte värva någon spelare, men för att istället kunna höja hans avtal. Så det tycker jag är rimligt att man går ut och bemöter och svarar på.
Nej, det är intressant det här. Jag ska säga, jag sonderar lite samtidigt Twitter om det kom några reaktioner där här under morgonen. Ja, vi har ju faktiskt en lyssnarfråga från Edith Einarsson som handlar om Batanero. Det var: vad har vi gjort för att förtjäna Bataneros vänsterfot? Det här handlar inte om kontraktsituationen i sig. Jag har inget minne av att ha sålt min själ till någon. Är alla år av lidande, oro, trötta långbollar utan tanke eller Henrysonska skott över läktaren? Eller ligger vi på sportsligt karma minus nu och kan vänta oss mot vind snart? Och det här var väl kanske mot vinden.
Ja, det var väl det.
Jag vet, tyvärr. En fint ställd fråga.
Ja,
den är ju fantastisk. Det är den. Och jag tror ju att någonstans säger han ju här att jag vill ha mer pengar. Och det är drivkraften hos vissa. Och om det får honom att lägga perfekta bollar med vänsterfoten på ett bättre sätt än annars, så då tror jag ändå att det kan ju, de kan mötas och hitta en kärlek här, men de måste förmodligen i Sundsvall sälja någon.
Det har ju känts, vi har ju varit inne på det tidigare, att vår spekulation har ju varit att han kommer lämna Giffarna under eller efter den här säsongen. Och det tror jag fortfarande. Jag tror att det kommer bli så, men det känns absolut, det finns ju, han öppnar ju ändå för att han trivs bra och kan tänka sig att stanna om man liksom får ett bra avtal, så att Och jag tror att Giffarna kommer göra allt de kan rent kontraktsmässigt för att få behålla honom. För att så pass bra fotbollsspelare är han ju. Så att,
Men ja. I nuläget säger Urban också. Vi,
det går inte att göra.
Vi kan inte göra så mycket mer.
Nej. Vill jag skriva mer, vill jag prata mer om David Batanero och det kommer säkert bli många turer kring det här närmare absolut. Sommarfönstret och under sommaren.
Filip Denkert säger också det är ju intressant att pinpointa. Jag tror inte Urban ljuger om att kontraktsförslaget är bättre än nuvarande kontrakt, så vilka villkor kan han prata om? Och det är klart, ja, villkor, det kan ju innefatta mer än pengar. Nu tycker jag han förtydligar för mig att det är pengar, men det är klart att det kan innefatta någonting annat. Han använder det engelska ordet conditions. I cannot sign a new contract under these conditions.
Ja, men det var lite
så att det kan ju vara, alltså, det är klart, det kan innefatta något annat.
Ja, men det var lite det jag var inne på där förut med att det kan ju handla om jobb till en sambo, det kan handla om flygresor hem, det kan handla om skatt, det kanske ändå finns någon sorts skatteteknisk
någon form av dubbelbeskattning.
Ja, han kanske behöver skatta mer i Spanien nu för att han har varit här något år. Vi vet ju inte allting bakom liksom, så det skulle ju kunna vara så att GIF Sundsvalls bud de pengar de behöver betala ut är klart mycket mer än i fjol, men att han trots allt inte får ut mer på något sätt. Det låter inte så, för du har ju försökt ta reda på det också just när det gäller skatterna och om det finns andra delar, men det skulle ju kunna vara någonting sånt som spelar in då i alla fall. Ja.
För jag vet att Urban är liksom insatt i skattefrågorna, försöker liksom lära sig och sondera. Det är inte så enkelt som man tror. Också när man erbjuder kontrakt, höjer en lön, liksom kommer du över vissa summor, då blir det en högre procentuell andel i skatt. Så att det är ju också det där. Men här frågar jag Urban specifikt, och eftersom jag vet att han givetvis är insatt i frågorna, så är det skatt, kan det vara en skattefråga? Nej.
Nej.
Men skönt att vi fick tala ut om det här.
Vi går vidare.
Det finns andra som har haft behov av att tala ut
Bifär.
Genom åren. Och med den radioövergången så ska vi gå in på vår lista. För vi ville göra en gurgellista.
Ja.
Om det här nu möjligtvis är ett gurgel.
Ett minigurgel.
Jag tror inte att de här liksom går att örfila på jobbet, utan det handlar om liksom kontraktssituation. Ja. Man får skilja på det sportsliga och det kontraktsliga. Men vi ville lista några gull, fem minnesvärda GIF-gurgel. Och här får ni ju gärna bidra på hashtag GIF-podden eller skriva till oss om ni kommer på några fler gurgel som vi kan lyfta fram. Men vi lyfter fram några här i fikarummet, ja, som vi kommer ihåg.
Vi bytte ämne ganska kort in på podden. Vi hade en annan tanke, men sen i och med att vi tyckte ändå att det fanns ju åtminstone meningsskiljaktigheter där kring kontrakt. Och då föddes idén hos framförallt dig att du var lite bråk.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Inspirerad här på morgonen, så att du ville gå in på Gurgel, och jag tycker det var bra. Det kan bli en rolig lista det här.
Ja, men det kan ändå, det är minnesvärt på något sätt. Och ja,
alla är inte alltid överens.
Nej.
Och det är väl härligt.
Ja. Och det är härligt. Fan, inte ens alltid vi är överens. Vi är inte heller perfekta.
Nej, men det är sällan vi har Gurgel ändå.
Ja, faktiskt, just du och jag har ju inte haft gurgel. Ja, det är ju nu då, när jag ska redigera Speedway och du ska...
Som jag har gjort nu med.
Ja, nu är det min tur.
Ja.
Ja, tillbaka in i mörkret där jag kommer ifrån. Men, kort paus och trumvirvel då. Fredrik Holster, Oskar.
Ja, vilken spelare.
Kommer du ihåg? hur det var med Fredrik Holster.
Ja, det gör jag. Jag kommer först och främst ihåg hur bra jag tyckte att han var.
Mm.
Det var en spelare som jag fastnade för direkt där. Och han hade ju såklart sina brister också, men det var ju en lirare med härlig teknik, blick, tillslag. Som bjöd på några spektakulära både mål och passningar här på Idrottsparken.
Nästan som en dåtida Batanero.
Ja, nästan.
Ja, Nyköpings Batanero.
Nyköpings Batanero.
Det är sportchef han är, va, i Nyköping.
Ja, han har ju någon roll där nu, va? Ja. Bissarna.
När man håller på bli sportchef. Mm. Mm.
Men han, när han lämnade, då var det inte så muntert.
Nej, det var det inte. Och det var ju faktiskt, det säger ju också lite om hur länge Joel Cedergren har varit i laget. För det var ju han som var huvudtränare då, 2013, när Holster gick, bröt kontraktet mitt under vårsäsongen.
Mm.
Och fick, liksom tog det också att gå klubblös ett tag. Ja, istället för att tjura på fram till sommaren.
Ja, och ur GIF Sundsvalls perspektiv så var det ju ett ganska, liksom... uppseendeväckande beslut med tanke på att det var ju en spelare med stor försäljningspotential som man såg bara kort tidigare, säsongen innan egentligen var det väl, som han verkligen levererade. Och sen hamnade utanför laget och fick spela någon U21-match där då det verkligen körde ihop sig. Och det var väl där...
Ja, för då hade han suttit på bänken i 3 matcher, tror jag.
Ja. Och då var det väl någon kastad tröja när han blev utbytt i en U21-match eller någonting åt det hållet. Jag kommer inte exakt ihåg alla turer, men jag vet att det var en schism kring en U21-match i alla fall.
Och det var ingen av oss som riktigt såg den U21-matchen, tror jag, men hon har fått det berättat för sig. Och sen inför då den kommande matchen, minns jag att jag såg på träningen att han kommer inte starta den här matchen heller. Jag stannade kvar länge på träningen, för han stod och bollade väldigt länge med de yngre spelarna. Undrar om det var Granit och Mehmed.
Han ville ju Granit Buzuko och Mehmed Hafizovic. Ja. Du stod där med anteckningsblocket.
Ja, men de körde någon variant av gris, fast en förbannat hårdhänt gris. Man la liksom i princip volleyskott till varandra, skulle man ta emot och slå tillbaka.
Ja.
De gjorde det länge, jag väntade länge, en halvtimme. Jag hade inriktat mig på att nu är det Holster jag ska prata med. Och efter mycket, det var ju liksom, rent journalistiskt var det ju värt att vänta på och lyssna på. För han var ju väldigt kritisk och väldigt kritisk mot U21-serien. Och att till och med liksom de citaten då liksom som han fick kolla, så sa han ändå att fan, jag springer hellre i Sidsjöbacken än att spela i U21 igen. Och då kan vi säga att Holster är ju inte någon som gillar att springa. Och det här blev ju början på uppbrottet någonstans. Han var sjukt förbannad.
Han lackade ur.
Helt enkelt. Han lackade ur. Och någon dag senare bara så bröt de kontraktet.
Jag googlade faktiskt fram nu när vi pratade. För jag var på Expressen under den här perioden och jobbade där. Och nu hittade jag en artikel som jag har faktiskt skrivit tillsammans med Daniel Kristoffersson, som vi nämnde här.
Ja.
Där vi har skrivit lite grann om turerna bakom Holster. Och enligt uppgifterna vi hade då, så grundade sig till stor del hur han skulle användas också, vilken roll. Han ville ha mer offensiv och de tränarna ville använda honom mer i försvarsspel.
Det var när Adam Shinofi kom in, och han hade ju mer av det att ingå i pressspelet än vad Fredrik Holster hade.
Precis, och sen också att det kulminerade när han blev utbytt tidigt i andra halvlek i en U21-match, och Holster kastade matchtröjan mot bänken.
Mm.
Och han har också liksom riktat kritik mot, och det var framförallt Joel Cedergren, tror jag, som han hade de här dispyterna med då. Och sen valde de att bryta med honom.
Men det här citatet jag hade, ett av citaten jag hade från honom,
det var något med Sidsjöbacken, minns jag.
Ja, det var Sidsjöbacken, som jag nämnde nyss ju.
Ja,
sorry. Han sa, det är en skitbra serie om du är under 20 och inte spelar, men för mig som var med ett tag är den totalt värdelös. Vi möter fruktansvärt dåliga spelare, då kan jag lika gärna träna. Det har han också klargjort för klubben. Citat: jag har sagt till att jag hellre tränar ett extra pass med Pelle och springer i Sidsjöbacken. Pelle Ljungström, fystränare. Nej, och så sa han, min roll som tia har försvunnit. Vi spelar inte som de säsonger jag har gjort här, tycker jag. Om det är för att det är nya tränare eller vårt självförtroende kan jag inte svara på. Det är en sågning ändå.
Ja, det är
självförtroende. Ja, nej, men och sen sa han ju att Adam är bättre på den positionen.
Men sen också, det ska man väl lägga till då, att i efterhand så har han ju, Fredrik Holzer, ångrat sig lite grann och sagt det, att han hade kunnat hantera det på ett annat sätt när han var i Sundsvall. Han gick vidare till Azerbaijan han hamnade i.
Ja. Vad heter de? Ravan heter de. Mm.
Men att, ja, det var nog synd. Jag tror dels en bra spelare som Giffarna hade kunnat haft användning av, och för hans egen del så tror jag att han hade förmodligen tjänat på att vara kvar i Sundsvall.
Mm.
Men ja, synd att det blev som det blev. Det var en spelare som när han var på topp var riktigt, riktigt bra.
Fantastiskt när man springer på honom. Vi har faktiskt haft honom klar för podden, men han blåste av i sista sekund, sen har vi inte lyckats boka om det.
Vi kämpar på, för det är honom vill ju prata med.
Ja, absolut. Absolut, och han, nej, som sagt, han kanske kan se tillbaka på det nu, för han, ja, det är en kille och människa som har mognat, och han var glad att se oss också i Nyköping, och man har kunnat liksom höra av sig till honom och surra och hälsa lite. Det är en fin kille.
Absolut.
Faktiskt. Ska man komma ihåg när man har det där bråket i åtanke.
Ja. Det är fler som har bråkat.
Det är fler som har bråkat. En annan, ja, vi börjar med, i min ordning, den jag har framför mig. Ja, paus för trumbibel. Roger Isholt.
Ja.
Är nästa man till rakning. Och det här var ju också en som jag väntade på. Tyckte jag hade väldigt bra, här kände jag att nu, här kommer det vara någonting. Och mycket riktigt, det var ju när GIF Sundsvall åkte ur Allsvenskan, klara för Superettan, och ja, år 2012. Och Roger Isholt stormade först ut ur omklädningsrummet därifrån. Jag sprang efter honom, stannade honom i dörren för att ta pulsen på honom, och han var ju i, han var svinförbannad, och då riktade han ju allting mot Sören Åkerby. Risholt hade startat 13 matcher på den säsongen, mest hoppat in och gjort, ja, det var väl inte ens alltid långa inhopp. Och det här var ju han väldigt, väldigt kritisk mot, och han sa att jag skulle aldrig spela med Sören Åkerby som tränare ens om vi spelade i Champions League. Och det var ju liksom, det var ju det citatet som satte sig. Men nej, men han liksom, de spelar inte med bästa laget för jag är inte med, var i princip budskapet han förmedlade.
Ja, det man ska komma ihåg med Roger Isholt också, det var att det där, hans liksom starka personlighet och lite konflikt med tränare började ju väldigt, väldigt tidigt. Jag söker arkivet nu och ser att jag skrev eller gjorde en intervju med honom när han var helt ny. Han blev sittandes 90 minuter på bänken då, i premiären mot Öster. Och fick göra en match i U21-serien. Det är alltså första matchen i GIF Sundsvall då, sen han hade anslutit till laget kort där innan. Och han var direkt missnöjd. Jag fick ett ganska bra citat då också efter den där U21-matchen. Jag minns hur det var. Han blev utbytt, duschade, sen kom han ut liksom i spelagången där och såg delar av andra halvlek nere från planen. Och jag klev ner från läktaren och gjorde en intervju på en gång. Han säger då, efter alltså en match på bänken, att sitta 90 minuter på bänken mot Öster, det är för mig en gåta. Och så kommenterar han insatsen som laget har. Det är för dåligt, man går inte till Allsvenskan om man spelar så där. Och jag frågar om han blev förvånad att han spelar på sidan. Förvånad, besviken, förbannad. Det känns fel. Och så säger han också att, tror du att du får spela på fredag då, frågar jag. Och då svarar Risholt, som att skulle möta syriska, om man spelar med bästa laget så spelar jag. Ja, och du pratar, ja, alltså om ett nyförvärv som har suttit en match på bänken. Så ja, att det skulle leda till att han inte ville spela i Giffarna med Sören Åkerby som tränare, ja, oavsett om det var Champions League, det kanske man kunde ana där och då.
Ja, vi måste ringa Roger.
Ja, det är ju karaktär, ja. Jag har faktiskt pratat med honom ett antal gånger efter att han lämnade Giffarna också. Det är en jättehärlig jättehärlig person att snacka med. Rolig, trevlig, men med starka åsikter. Och stor tro på sig själv också då, i det här fallet. Men det var också en bra spelare, tycker jag. Och han bidrog på många sätt när han väl spelade. Men ja, det är nog ingen spelare man ska ha som en truppspelare kanske. Nej. Som sitter på sidan, det är tydligt.
Nej, han sa det. Vi åker ur på grund av en dålig manager.
Ja. Raka rör.
Ja, raka rör. Undra om de har liksom snackats vid efter det här Sören Åkerby.
Nej, vi kanske ska bjuda in dem samtidigt i någon sorts poddsamtal.
Ja, några sådana här. Det kanske är en bra uppföljning på de här, den här listan.
Jag vet att Lysolt har varit lite tv-expert i Norge här också. Mm. Den potentialen ser man ju, eller man förstår ju det när man läser de här citaten, att det kan komma kanske en och annan sågning där i norsk tv. Så att, han passar nog bra där.
Han passar också bra i hatt.
Ja, okej.
Okay. Jag kommer ihåg att han gjorde det. Ja. Och bar hatt ibland.
Ja.
Vi tar oss vidare. Ali Hagigi. Eller Alireza Hagigi. Mm. Det här blir din spelare i sammanhanget.
Ja, han var ju inte här så länge, så att man hann ju inte ha så mycket med honom att göra. Det första liksom, det kändes ju som en...
Och det var förra säsongen.
Förra säsongen, ja, precis. Det kändes ju som en lite... men vad ska man säga? Oväntad värvning var det ju verkligen. Och i ett läge där man... det kändes som att man skulle satsa på William Eskelinen som hade gjort det bra. Så kommer en så pass meriterad målvakt in som slogs för att ta sig in i en VM-trupp och behövde speltid och nog hade räknat med att få det mycket i GIF Sundsvall. Men han hamnade ju utanför. Mm. Och Eskelinen konkurrerade ut honom och det gick ganska snabbt. Så var han riktigt besviken. Och det här liksom drogs väl till sin spets inför, nu minns jag inte vilken match det var. Jag tror jag tog fram det här någonstans, men det var BP som skulle mötas. Och då var inte Hadidje med. Det var Eskelinen som skulle spela. Och som det har liksom framställts då, eller vad vi har hört, så rök han då ihop med tränarstaben och lämnade liksom i besvikelse efter att ha fått reda på det här.
Hur var det? Hade du varit på plats?
Jag var här på den träningen, ja. Men Han var borta. Jag kan faktiskt ta fram den artikeln här. Jag vet att jag pratar med
honom i serien. Medan du tar fram den så skulle jag kunna säga det då, att när jag träffade William Eskelinen här för några veckor sedan hemma hos honom och pratade lite om just det här med Hagigi, så frågade jag hur kommunicerade de med dig runt det här. Och då sa han ju det också, att nej, men det var aldrig något snack om att det liksom skulle vara en konkurrens på det sättet, utan de trodde på mig och liksom skulle ge mig chansen först. Så att han skulle ändå få sin chans. Han hade behövt spela ur sig ur laget i princip. Så att jag vet inte, någonstans lyfter man väl kanske in honom som en så säker backup som möjligt. Ja, och där... Men man visade ju att man i längden tror vi på William genom att ge honom chansen först. Och han släppte ju inte den. Liksom.
Nej, men
han
klarade väl det där. Nu vet inte vi vad Alireza har fått höra, men förmodligen är det så att han har en bild av att han skulle komma hit och spela. Ja. Och där kan man ju ifrågasätta GIF-ledningen då kanske, hur kommunicerade man det här?
Ja.
Hemlighöll man lite grann situationen för honom för att få honom, vilket är säkert är vanligt när det gäller liksom förhandlingar och att man...
Ja, det måste ju vara en förhandlingstaktik
exakt.
Också.
Men i det här fallet så ledde det ju till en så stor besvikelse att det blev ingen bra situation i truppen. Mm. Han blev förbannad. Jag ser också nu att det var i vår livesändning efteråt som Joel Sedgren berättade att truppen inför matchen, att Sexton klev in som andra målvakt istället och för Alireza. Och han skulle ju såklart egentligen ha varit med som backup.
Mm.
Men som... nu är det inte där några bekräftade uppgifter, men han ska ha lämnat då den där träningen liksom och varit besviken såklart då över den petningen. Och sen fanns han ju inte med. Och så gick man ut dagen efter matchen, tror jag det var. Eller om vi skrev det åtminstone under matchen till och med, att, enligt uppgifter, att nu bryter man med honom. Och så blev det. Så att han tog helt enkelt inte att han blev petad. Och då ville han lämna. Och klubben valde att riva hans kontrakt. Så att det var ju liksom en besvikelse över sportsliga situationen som fick honom att koka över.
Vet du vad han spelar nu?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har sett lite bilder på Instagram sådär i efterhand, men jag har inte sett vilken klubb han är.
Inte jag heller, tänkte jag.
Ingen alls, eller?
Säga. Nej, enligt Transfermarkt och Soccerway så står han utan klubb.
Okay.
Fortfarande. Så jag vet inte. Vad har han gjort på, på Instagram? Det är ju en...
Nej, det är inte så många fotbollsbilder jag har sett.
Det här är ju väldigt, det är ju väldigt intressant. Det här är ju ett öde också man skulle vilja forska i. Mm. Vad hände efter det här?
Tänk om
det här uppbrottet liksom kostade honom nästa klubbadress. Han måste ju ändå ha varit lite het efter att han lämnade AFC.
Mm.
och hade gjort en bra säsong.
Ja, ska man sätta sig in i hans perspektiv så kan man ju tänka att han såg vid IF Sundsvall en skadad Tommy Naurin, en ung oprövad målvakt i William Eskelinen. Han kommer in som rutinerad landslagsmålvakt med siktet inställt på en VM-trupp. Och får inte chansen i hans värld då, eller tar inte plats. Jag förstår att det fanns en jättebesvikelse hos honom över att inte få speltid och missa det VM som man kanske hade som sitt mål, ta ett tillsteg i karriären. Jag tror att han, i hans värld, så var GIF Sundsvall en korttidslösning, få spela mycket, chansen att visa upp sig, kunna slå sig in i VM, gå till en ännu större klubb. Istället så ledde det till raka motsatsen. Så att, att det till slut kokade över kan man ju förstå. Sen hanterade han det väl inte 100%igt och såklart, med tanke på att det, det blev som det blev. Och det var ju ändå liksom känslor där då, efter den där sista trupputtagningen då han inte var med. Men ganska naturligt känns det som någonstans i efterhand att man valde att gå skilda vägar. Och en värvning som Gisöns var med facit han inte borde ha gjort.
Ja, så kan vi säga. Men hade han fått spela VM, då hade det blivit en fin bonus i alla fall.
Det skrev vi om då i samband med det där. Det fanns pengar att hämta för giffarna. Det kanske var en baktanke också med att ha honom i truppen.
Agent står det. Det är förmodligen firman då, men Agentur Asfalt. Intressant. Bra namn.
Bra namn, ja.
Ja. Ska vi ta oss vidare eller har vi något mer på Ali?
Nej.
Och här har vi någonstans en Smile Suljevic.
Ja.
Här, han bröt ju kontraktet. Den gode Smile. Nu vet vi att han spelar i Syrianska. Han hade den här kontroversen när han tillhörde ÖFK, var utlånad till Dalkurd och skallade Imad Khalili. Han har ju frikänts, men vi kan ju ändå konstatera att det faktiskt hände. Men även i GIF Sundsvall så fanns det ju vissa omständigheter som gjorde att man bröt kontraktet. Och vad, känner du att du har bäst koll på läget, Oskar?
Jag vet inte hur pass bra koll vi har på läget överhuvudtaget. Det har ju liksom
Det här är ju det intressanta. Här har man ju ändå lyckats med hyggligt med dimridå. Vad hände?
Precis, och det är, vi har ju liksom varit i kontakt med både klubben och med Smile själv i efterhand och pratat och sådär, men inte fått ut så mycket mer.
Nej.
Än att man gjorde bedömningen att det var bäst både för honom och för laget att man bröt kontraktet här. Och det är ju trots att det var en spelare som
Urban Hagblom skulle säga en totalbild.
Ja precis. Och som Joel Cedergren trodde jättemycket på. Alltså man såg väl Smile Suljevic som en liten oslipad diamant med. Han hade ju hög potential.
De såg nog Batanero och grejen i honom.
Jag tror det. Och helt ärligt, den finns ju där. Det har man ju sett i hans bästa stunder, så är det ju en spelare som har egenskaper som få andra har.
Annars skulle han ju inte ha varit ungdomsproffs i England heller under sina tidigare år liksom.
Nej. Och det har väl varit andra saker som har gjort att han inte har slagit igenom. Och det är väl också det, antar jag, som låg till grund för det här uppbrottet. I hans fall känns det det känns liksom tråkigt. För det är ju en spelare som giffarna hade kunnat haft stor nytta av, och som de lag ganska mycket tid på under han, liksom den sessionen han hade här. Och han tog ju också steg, förbättrade sin fysiska status och fick väl en kontraktsförlängning, om jag inte minns helt fel här. Och man tyckte att han var på väg åt rätt håll liksom. Men sen blev det ändå att man till slut tyckte att det var bäst att han skulle lämna. Och det var väl kopplat till liksom, disciplinära skäl var ju en del av det där. Det tror jag att vi hade lite uppgifter på då, att det var ändå en del av att man tog det beslutet. Sen exakt vad som låg bakom, det vet jag inte.
Shidi Omeye var ju här i podden och pratade om Smile, som ju liksom är en gammal kompis till honom från Dalkurd-tiden. Och han sa ju att Smile skulle kunna bli hur bra som han skulle kunna spela i Premier League, men kunde relatera till sig själv och liksom sin ungdom, hur han fick välja bort vissa umgängen liksom för att lyckas. Umgängen som inte var gynnsamma för hans fotbollskarriär. Och sa att liksom, det måste Smile också göra. Och det här, jag vet ju inte, liksom, jag kan inte svara för det, utan här refererar jag ju till Omeyes ord. Men det kanske ligger någonting i det. Ja, det kanske är andra som inte har jättebra inflytande. Eller
Ja, men och du hade ju också en annan gäst under tiden här när jag var tjänstledig i Jonathan Morsey som är utlånad nu. Mm. Som pratade om hur pass bra Smajl Sjulevic hade kunnat varit med en annan, jag vet inte hur han uttryckte sig, om det var inställning eller så. Mm. Så att det är liksom, det är andra delar än det rent fotbollstekniska som Smajl Sjulevic behöver förbättra för att ta ytterligare steg. Nu spelar han ju fortfarande fotboll. Mm.
Han är ju syriansk, precis. Så han är ju liksom ändå i en elitklubb. Det går att,
men det finns ju,
det går att vända på det där.
Men det finns ju så mycket mer. Om man har sett honom i träning och match så ser man att det finns en så mycket högre fotbollspotential i honom än vad han är just nu.
Och där önskar man ju, där önskar man ju att det löser sig för hans skull och för fotbollens skull. Och så vore det ju kul att få se vad den oförlösta potentialen kan ge.
Mm.
Och speciellt om det då till stor del är, om det skulle vara så att det är yttre omständigheter och andras inflytande.
I det här fallet av de jag listat hittills, man skrattar lite åt något uppbrott och lite så här. I det här fallet
känns, det här skrattar man inte.
Nej, det tycker jag mest känns synd, och jag hoppas verkligen att allt faller på plats.
Mm. Ja. Och det kanske vi kan ha som slutord för Sjulevic.
Yes.
Ska vi gå vidare till en lite mer dåtida, nostalgisk och dåtida. Dåtida. Ja, ja, förlåt. Tom Kåre Staurvik.
Ja.
Det här var en som kom ur ditt hjärta.
Ja, alltså det är för långt tillbaka i tiden. Jag jobbade inte då liksom 2003. Jag var väl 15 år, men jag följde ju GIF Sundsvall och jag minns Tom Kåre Staurvik och hans fantastiska tillslag. Det var en snackis då i Sundsvall. Och liksom ungdomsspelare i GIFarna fick träna på Tom Kåre tillslaget för att han hade en sån bollträff. Så att det var ju en grym fotbollsspelare som kom med fina meriter. Var väl mest mittfältare egentligen, men blev nedflyttad som mittback och gjorde det riktigt bra där. Grymma crossbollar och
här kan jag säga som bara som en mot reaktion, så jag och en kompis gick ut och övade Benny Mattsson avslut.
Oj.
I något tillfälle. Jag vet inte. Ja.
Ja.
Men det var under en svacka som Benny hade. Idag förstår jag Bennys storhet bättre.
Benny Guldfot.
Mm. Ja.
Ja, men Tom Kåre var en spektakulär spelare, men han hade också ganska starka åsikter. Jag kan läsa lite grann vad som, när han lämnade. Det var mitt under säsongen då. Han var ju liksom en nyckelspelare. Det är Urban Haglund då, som var sportchef även då, uttalar sig. Anledningen är att GIF Sundsvall och Tom Kåre Staurvik har olika värderingar samt uppfattningar om GIF Sundsvalls sätt att spela fotboll. Läs, han var inte överens med tränarna. Så att det var ju liksom en av GIFarnas bästa spelare som han bröt kontraktet med mitt under säsongen. Så att det är ju som i Holsterfallet liksom häpnadsväckande, och det finns ju säkert mer bakom än vad som har kommit fram än idag. Jag jobbade som sagt inte då, så man har ju bara hört lite historier. En story som jag har hört, den är lite kopplad till en annan spelare. Vi har hållit på med en lista nu med GIF-värvningar som inte har blivit av, som ska publiceras någon gång här under våren. Och en spelare som var nära GIFan en gång i tiden var ju Petter Andersson.
Mm.
Och i hans fall har jag hört att under ett av hans besök i Sundsvall så ska det ha varit en diskussion i omklädningsrummet eller samlingsrummet, så att om det var dagen efter match eller kring en match i alla fall. Jag tror att det var mot IFK Göteborg. Men tränaren var ganska nöjd. Jag tror GIFan hade kryssat mot Blåvitt. Och det var väl Per Johan Hansen och Patrick Walker, tror jag, som hade laget då. Och liksom gått en match genomgång och varit ganska positiva. Men Tom Kåre Staurvik var inte så positiv. Han tyckte inte att laget hade varit speciellt bra. Och det klargjorde han tydligt inför alla. Och sen så ska det ha blivit någon diskussion och lite dispyt där då, där man inte var helt överens om insatsen. Om det liksom var starten till det här, som att det sen eskalerade, det vet jag inte. Men det är liksom en liten sekvens som jag har fått höra, som det har ryktats om. Som, jag vet inte, Petter Andersson valde inte GIFarna, så får vi se, kanske var det liksom högljudd diskussion där som var en del av det. Jag har ingen aning, och det är ju bara en skröna det här. Men ja, han tyckte helt enkelt inte lika som tränarna, och han ville spela fotboll på sitt sätt. Så en principfast herre,
ja,
som drog vidare. Men en grym fotbollsspelare.
Ja.
Sen om det fanns andra orsaker, det vet jag inte. Det var man för för, eller är för ung för. Man var inte med och grävde och luskade då på samma sätt. Vi kanske får vända på lite stenar nu i och för sig.
Ja.
För att det här är ju sånt man kan få reda på när det har gått,
ja, det är nästan
rätt många år. Då borde man ju kunna få lite stories kring det här. Så att, är det någon som vet något?
Ja. Ja. Och har ni fler namn? I och med att du och jag är ganska nutida, ingen av oss är supergammal, så är ju de här som ligger mer nära till hands någonstans. Vi har också haft lite som bubblare på listan, Oskar Berglund till exempel. Han pratade inte med oss på otroligt länge i media, och det här var ju en situation där han var liksom, han och Tommy Naurin konkurrerade och konkurrerade. Tommy Naurin var ju egentligen skadad, men det var så fort Tommy Naurin ens kunde jogga så bänkade ju han Berglund, oavsett vilken form Oskar Berglund hade varit i. Så att han upplevde sig väl inte riktigt rätt behandlad liksom. Så, och det här är ju någonting, den här tiden är ju någonting som Tommy Naurin har berättat om i ett tidigare avsnitt, så där kan man ju gå in om man vill ha det mer konkret. Men vi har liksom inga riktiga konkreta händelser, men jag minns att efter varje match när man ville prata med honom, så sa han alltid inte idag. Även efter träningar, inte idag. Och det fanns aldrig en lämplig dag.
Jag fick upp ett minne av en Timrå-spelare här i hockey faktiskt, ja. Som Ilkka Pikkarainen, en storväxt fysisk forward, ja. Som var i Timrå IK när de spelade i, det var väl till och med elitserien då. Jag kommer ihåg att han hade också någon session där han inte ville prata, och han var inblandad i någon tackling och var avstängd och sådär. Då vet jag att vi var några reporter där som skulle försöka prata med Pikkarainen när han kom ut, och så frågade han, vill du prata idag liksom? No, not today. Sen gick vidare och sa, it's not you, I just don't want to talk. Och sen var det slut. Så att det var ingenting mot oss, men han ville bara inte prata. Och det gjorde han inte heller.
Var det inte någon gång han kom ut och sa till dig, I am not in a good mood?
Det känner jag inte igen. Det kan ha varit någon annan kanske. Men ja. Det kan mycket väl ha varit.
Ja.
Men,
det kanske inte var till dig, men jag tror att det också var en Ilkka Pikkarainen.
Det kan, ja. Kan så vara. I just don't want to talk.
En annan sådär som vi kan rekommendera då, som en tidigare poddlyssning om man vill gotta sig i konflikt, så är det ju, jag tror att det är vårt avsnitt 31. Kan det vara? Nej, inte 31. Men vi har ett tidigare avsnitt från den 15 maj 2017, som var ett extra avsnitt. Det var ju på tiden vi gjorde läxa i GIF-podden. Vi skulle, min läxa var att dra fram några anekdoter om David Wilson.
Ja.
Och då vände ju jag mig givetvis till vår historieresurs Roland Engström, vår tidigare sportchef på ST, som ju finns kvar här i huset.
Absolut.
Och rullar omkring på redaktionen. En fantastisk människa.
Ja.
Och han hade ju en del att säga om Wilson. Här tycker jag man ska gå tillbaka till. Alltså 15 maj 2017.
Du tänker inte återge det här nu, eller? Utan
nej, men jag har det inte riktigt framför, så jag borde ha lyssnat igen.
Ja, men det är värt att
innan podden. Men jag tror att lyssna på Rolle i sin helhet för att få med honom som historieberättare. Jag kanske kan klippa in någon minut av det här i slutet av podden också. Men rubriken på när vi skickade ut podden, så är den så här: Rolle Engström om tiden Wilson tränade GIFarna, citat, ett mörkt kapitel i GIF-historien.
Ja, jag är inne och lyssnar på det. Och nu när du säger det så får jag lite feeling att vi måste ta in Rolle snart igen. För att när man pratar om de här liksom lite gamla historier och konflikter och så är ju han är en perfekt gäst eller expert att bolla in. För att han har varit med länge, han har koll på historiken och liksom har varit i hetluften och jobbat kring många av de här händelserna som folk minns. Så att jag tror vi kan hitta något läge och ta in honom under en del av ett avsnitt här framöver, där vi kan få ut lite av Roland Engströms kunskapsbank, för den är stor.
Ja, nej, men det finns en hel del på Wilson där. Och bland annat en historia om ett busskort. Ja,
just det.
Så in och lyssna på det. Men med det, Oscar, tror jag att vi är ganska klara för
absolut,
den här veckan.
Så känns det.
Och rundar av. Om 7 dagar kommer en podd ut med Kane Dotson som gäst. Sen har vi avsnitt med oss och sen har vi Roger Fransén. Mm. Ett avsnitt som vi spelade in häromdagen. Och det är bra avsnitt som kommer.
Absolut, det är mycket intressant i dem. Och det känns... vi får ge oss själva en liten klapp på axeln att vi har framförhållning nu. För det gör faktiskt att...
ja, podden har börjat med
det. Ja, men det känns som att vi kommer kunna hålla lite högre kvalitet förhoppningsvis. Mm. Och kanske få ut lite bättre material även textmässigt av de här. För att det har ofta varit... vi gör ju den här podden för att vi vill, du och jag. Och vi får liksom trycka in den ibland i ett späckat schema. Men nu när vi kan jobba med lite mer framförhållning, eller vi har sett till att göra det, så känns det som att vi kan vara lite mer genomtänkta och sådär. Och ta gärna emot ämnen att bolla och snacka om sådär. För att planen är väl att vi ska ha en liten agenda när vi går in istället oss i studion i alla fall. Det har vi faktiskt inte alltid haft, ibland har vi bara kört. Men det är fint det också.
Ja, men så hör av er hashtag giftpodden eller till oss personligen. Det är kanske ännu säkrare, hör av sig till oss personligen på Twitter. För lite diskussion, köta, klaga, gnäll och hylla och allt. Ställ frågor, är trevligare. Men med det som slutord, Oskar, kan väl du gå och redigera lite speedway?
Det ska jag göra. Trevlig helg.
Ja, hej.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.